Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podd som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. En förväntansfull fransyska flyttar till England för att arbeta som barnflicka. Men tiden i England blir allt annat än vad hon förväntat sig. Och snart kommer någon att mista sitt liv. Du lyssnar på Makabra mord. En podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Vi befinner oss i södra London, i Southfield. Området anses vara tryggt och lugnt, beläget med många promenadstråk och parker. Men den här berättelsen innehåller inte den harmoni och trygghet som området annars utstrålar. Det glamorösa paret Sabrina och Mark Walton flyttar in i en lägenhet i området. Paret sticker ut från resten av grannskapet. Sabrina är en framgångsrik modedesigner och är alltid medveten om sitt utseende. Mark är en känd popsångare som de flesta i England känner till. På sociala medier kan man se hur de ofta är ute och äter tillsammans. De ler framför kameran och ser ut som det perfekta paret. Tillsammans har de också en son. Och utåt sett ser de ut som paret som lever det perfekta livet. Precis som deras flöden på sociala medier. Men Sabrina, som oftast upplevdes som artig och vänlig, hade också andra mörkare sidor som Mark med tiden fick ta del av. Relationen börjar nu svaja. Sabrinas humörsvängningar ställer till det för dem båda. Ena stunden är hon nöjd med tillvaron. Men helt plötsligt kan hon tappa det totalt och bli vansinnig på Mark utan någon vidare anledning. Och Sabrinas humörsvängningar blir avgörande för det framtida förhållandet. 2013 bestämmer sig paret för att gå skilda vägar. Mark flyttar från lägenheten. Efter att paret brutit upp hjälper Mark Sabrina att betala hyran för bostaden. Han fortsätter att betala i några månader men beslutar snart att Sabrina får betala hyran själv, då är det trots allt hon som bor i den. När Mark slutar att finansiera lägenheten blir Sabrina upprörd. Hon försöker få Mark att betala igen, men han vill inte. Hon tappar kontrollen över Mark och vill nu hämnas. Hon blir som besatt. Sabrinas besatthet övergår senare till något helt annat. Hon börjar anklaga Mark för att stalka henne och för att använda svart magi för att skada henne. Sabrina ringer vid flera tillfällen till polisen för att berätta saker som han gjort mot henne. Men Mark har ingenting gjort. Han vill bara att Sabrina ska sluta anklaga honom på falska grunder. Och i rätten får Mark med sig juryn på sin sida. Det finns inget som stärker Sabrinas alla anklagelser. Året är nu 2013 och det flyttar in en ny man i Sabrinas lägenhet. Osame Medusa. Osame och Sabrina blir nu sambos och paret känner varandra sedan tidigare. De lärde känna varandra redan som barn, men deras relation ska alltid ha varit svajig. Vissa dagar försvinner plötsligt Osame från lägenheten under flera veckors tid utan att informera Sabrina om vart han befinner sig. Grannskapet beskriver paret som osociala och omaka. De pratar sällan med någon i området och närvarar aldrig på fester eller tillställningar. De är bara för sig själva. Och synen på Sabrina, som tidigare varit social och trevlig, förändras. Hon är sig inte lik. Och vid ett tillfälle ser en granne hur hon ställer till med en scen inne på ett köpcentrum. Hon skriker på kassavärden och hotar med att ringa polisen. Året är nu 2016 och Sabrina känner att hon behöver avlastning i hemmet. Hon börjar leta efter den perfekta barnflickan som ska hjälpa henne. Och efter en lång tid sökande finner hon äntligen den till synes perfekta barnflickan vid namn Sophie Leonette från Frankrike. När Sophie avslutat sina studier i Frankrike börjar hon att söka efter ett arbete. Men efter ett flertal avslagna jobbansökningar kände hon att hon var på väg att ge upp. Men en dag får hon hopp igen. En väninna till Sophie berättar att man kan ansöka om att bli barnflicka i ett annat land. Väninnan föreslår England, nära men ändå långt bort. På så sätt skulle Sophie inte bara tjäna pengar utan också kunna förbättra sin engelska och uppleva en ny del utav världen. Sophie blir nyfiken. Hon undersöker vad arbetet innebär och är helt såld. Hon vill bli barnflicka i England. I januari 2016 är Sophie 21 år gammal. Hon har äntligen fått ett arbete. Ett arbete som barnflicka och Sabrina Åsheim. De har tidigare hörts via mail och på telefon. Men nu är hon äntligen på plats i England. Sophie ska ta hand om Sabrinas två söner. Hon har längtat efter den här dagen under lång tid. Och äntligen ska det nya kapitlet i hennes liv slås upp. Under första året hos familjen verkar det som att Sophie mår bra. Grannarna upplever att hon är blyg, men det verkar som att barnflickan blivit en del av den lilla familjen. Hon syns nästan aldrig ute på gatorna och verkar nästan ständigt infinna sig i lägenheten tillsammans med barnen. Under den här tiden blir Sophie vän med en av Sabrinas väninnor. Sabrinas väninna vill mer än gärna lära sig franska och Sophie vill utveckla sin engelska. På så sätt blev de en perfekt match. De kunde lära varandra och de hade också kul tillsammans. Under sommaren 2017 har Sophie arbetat som barnflicka hos familjen i 18 månader. Sophie trivs än så länge, men nu ska det ta en helt ny vändning. Sabrina förändras och verkar vara arg på Sophie jämt och ständigt. Hon förbjuder nu Sophie att träffa hennes väninna. Hon tycker inte att det är lämpligt. Det var ju hennes kompis, inte Sophies. Och en dag när väninnan knackar på dörren hem till Sabrina ber hon om att få träffa Sophie. Men Sabrina säger då att Sophie inte är hemma. Väninnan ifrågasätter detta. Hon vet att Sophie befinner sig i lägenheten. Men Sabrina nekar totalt till att det skulle vara sanning. Sabrina börjar ta kontroll över Sophie. Mer och mer. För var dag som går. Sophie får allt mindre mat. Vissa dagar får hon ingen mat alls. Sabrina börjar successivt svälta henne. Och den lönen som Sophie ska få för att hon vaktar Sabrinas barn kommer inte längre in på hennes konto. Sophie vill åka hem till Frankrike och skicka brev till sin mamma. Hon berättar att hon inte trivs längre och att hon nog ska avsluta arbetet i England och komma hem. Sophies mamma skickar pengar till sin dotter så att hon kan köpa sig en flygbiljett till Frankrike. Men detta sätter Sabrina stopp för. Hon avbryter all kontakt som Sophie har med sin mamma. Sabrina börjar i samma veva anklaga Sophie för att ha stulit saker i hemmet. Hon säger bland annat att hennes diamantring försvunnit. Och hon är säker på sin sak. Det är Sophie som har tagit den. Sophie nekar till detta, men det spelar ingen roll. Sabrina har helt tagit över Sophies liv. Ibland delar hon ut slag mot Sophie och hon fortsätter att anklaga henne för flera saker som försvunnit i hemmet. Men Sophie har fortfarande möjlighet att gå runt i kvarteret om hon vill. Hon är inte inlåst fysiskt och dyker ibland upp på den lokala restaurangen. Under sin tid i England blir hon som en stammis på den specifika restaurangen nära lägenheten. Och restaurangägaren ser med tiden Sophies förfall. Hon har blivit blek och mager. I september 2017 larmar en granne till Sabrina och Hossein brandkåren. Det ser ut som att det brinner på Sabrinas och Hosseins baksida. Brandkåren åker till parets lägenhet. Ser då att Hossein står i trädgården och grillar. Men något stämmer inte. Även om Hossein står och grillar kyckling så är elden lite väl okontrollerad, tycker brandkåren. Och brandmännen reagerar också på att Hossein försäkrar dem om att allt står rätt till. Han är mån om att brandkåren ska ge sig iväg. Brandmännen undersöker askan i grillen och ser då vad som ser ut att vara ett finger och en del av en näsa. De är smidiga och bestämmer sig för att kontakta polisen. Brandkåren förstår att deras intention varit rätt. Något stämmer faktiskt inte. Polisen kommer till platsen och snart konstateras det att det är en kropp som någon bränt upp. För att dölja lukten av det uppbrända människoköttet har man också grillat kyckling. Och snart ska det konstateras att det är Sophie som bränts upp. Men så vad hände egentligen den där dagen då Sophie miste sitt liv? Sabrina styr allt som Sophie gör. Sophie har inte fått tillräckligt med mat på flera veckor. Hennes kropp är utsvulten. Sabrina är helt säker på att Sophie spionerat på henne och Sam under tiden som hon varit barnvakt hos paret. Och det ska vara Mark, Sabrinas ex, som anställt henne som undercover. Sophie nekar totalt till detta. Men Sabrina är säker på sin sak.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid ett flertal tillfällen förhör Sabrina och Hossein Sophie. De spelar in vissa av förhören och så här lät det i ett av dem.
I will not leave you alone until you tell me the truth. Is this clear? Do you understand? You will not go back to France until you've told me the truth. I'm going to spoil your life as you have spoiled mine.
Förhören kunde pågå i flera timmars tid, och i samband med dem fick Sophie motta både hot och smällar. Hon blir både psykiskt och fysiskt misshandlad av paret under sin sista period i livet. Och samma dag som Sophie mördas håller Sabrina och Sam ett förhör med henne. De spelar in förhöret med en videokamera, och detta är de sista bilderna på Sophie i livet. Sophie är mager och grå i ansiktet. De vill under det aktuella förhöret få henne att erkänna att hon och Mark jobbar tillsammans. Och nu får de det svaret som de velat ha så länge. Sophie, hon orkar inte mer. Hon säger, precis som paret vill, att hon samarbetar med Mark. Senare den dagen ska Sophie straffas. Ett badkar i lägenheten fylls upp med vatten. Sophie blir nedtryckt med huvudet i vattnet för att sedan dras upp igen. Hon hinner knappt ta ett andetag innan hennes huvud återigen blir nedtryckt under ytan. Sophie blir också utsatt för skendränkning. Jag tänkte att vi stannar upp där lite bara för att jag ska berätta för er om vad en skendränkning är. En skendränkning, det är en väldigt kontroversiell förhörsmetod som går ut på att personen som förhörs ska få uppleva hur det är att drunkna. Det går till som så att personens huvud lutas bakåt, eller så läggs personen på rygg. Sen binds händerna bakom ryggen och det läggs ett tygstycke över personens ansikte. Det här tygstycket spänner man fast så att det sitter rätt tajt. Och bara av att ha tygstycket vid munnen och vid näsan gör att det blir lite svårare att andas. Men därefter så häller man vatten över tygstycket. Och det gör det än mer svårt för personen att andas. Och det sägs att det ska vara en väldigt hemsk upplevelse, och att det faktiskt känns som att man drunknar på riktigt. En skendränkning, den brukar också skapa kräkreflexer för att det blir så otroligt svårt att andas. Men nu ska vi gå vidare och lyssna klart på den här berättelsen. Sophie har nu blivit mördad av Sabrina och Osim. Hon tros ha dött i badrummet i samband med skendränkning. Efter hennes död anordnar paret en mindre brand i grillen på trädgården. De ska ha lagt Sophies lilla kropp i en resväska och sedan bränt upp den. Sophies kropp är så pass uppbränd att det är svårt att konstatera en direkt dödsorsak. Men man kan se att hon blivit rejält misshandlad. Hon har bland annat 4 brutna revben. Åtal blir till rättegång, och i rätten förnekar de båda till mord. De skyller på varandra och menar att det är den ena som utfört skendränkningen, och att den andra då ska ha sovit. I rätten kliver det fram ett vittne, en granne till Sabrina och Sam. Vittnet blir direkt avgörande, då denne under mordnatten ska ha hört Sophie, Sabrina och Sam inne i badrummet. Alla 3 ska ha varit där. När bevisen läggs fram i rättegången reser sig plötsligt någon från åskådarbänken. Det är Sophies mamma. Hon klarar inte av att se mer. Och det är fler personer som lämnar salen under rättegången. Sabrina är svår att ha att göra med i rätten. Hon är vacker, väldigt vacker och glamorös. Hon är också manipulativ. Hon förnekar till allt. Och Sam sitter mest tyst och nedstämd. Men de båda står fast vid sin sak. Det är den andra personen som dödat Sophie. Men det står nu klart för juryn att både Sabrina och Sam ligger bakom mordet på Sophie. Dödsorsaken är inte helt fastställd, men man tror att Sophie dött i badrummet, kvävts ihjäl. Bevisen är starka och motivet verkar leda tillbaka till Sabrinas besatthet över sitt ex Mark. I förhören med Sophie säger hon gång på gång att Sophie ska erkänna att hon och Mark jobbat i ett team. Sabrina verkar ha tagit ut all sin ilska gentemot Mark på Sophie. Och Sophie ska ha varit lätt att manipulera. Hon blev ett lätt byte för Sabrina och Sam. Sabrina uttrycker aldrig sorg eller ånger över det som hänt i rätten. Inte heller hos Sam. De döms nu båda för att ha mördat den lilla barnflickan. Sabrina gråter när domen faller. Det blir livstidsfängelse för de båda. Ja, och det var sista delen av den här tragiska berättelsen. Någonting som har slagit mig med det här fallet är att Sophie faktiskt aldrig är fysiskt inlåst i hemmet. Så varför stack hon inte bara? Hon hade ju kunnat gå till en granne eller till en polisstation. Men det är faktiskt så att det här är ett mönster som syns i många liknande situationer. Exempelvis där kvinnor blir misshandlade i sina hem av sina män och ändå stannar kvar. Att man tror inte att det är möjligt att förändra situationen, att göra någonting åt det. Ingen kommer tro på en. Man kommer inte få den hjälpen man behöver. Så att det här är faktiskt ett återkommande mönster. Jag vill också berätta att Sabrina berättar ju inte att hon ångrar någonting i rätten eller liknande. Men under sin tid i fängelset där hon fortfarande sitter så skriver hon ett brev till Sophie. Och jag ska nu läsa upp för er vad det här brevet innehåller. Kära Sophie, må frid vara med dig. Först av allt så vill jag att alla, inkluderat Sophie, speciellt hennes familj och föräldrar, att veta hur djupt ledsen jag är för vad som hände med Sophie. Vi delade många goda stunder tillsammans, likväl som motsatsen, tills det blev helt fel och slutade i en tragedi. Jag tänker på dig varje dag och jag är chockad och ledsen att du inte är en del av den här världen längre. Det känns som en hemsk dröm för mig, som jag börjar önska att jag kunde vakna upp från. Varje dag lever jag med ledsamhet. Jag lider varje dag, tänker på dig och vad som hände med dig den där hemska natten. Jag önskar bara att jag kunde vrida tillbaka klockan. Att det aldrig hänt och att du skulle vara här i livet med oss idag. Jag kommer leva utan hopp och kan inte föreställa mig att någonsin bli lycklig igen. Jag kämpar varje dag och är väldigt besviken på mig själv. Sophie, jag önskar att saker hade kunnat sett annorlunda ut. Och jag hoppas att du vilar i frid med Gud. Med djupaste ånger, Sabrina Coder. Tack för att du har lyssnat.